Jo, så vi fortsätter idag en serie från första Johannesbrevet. Och vi har kommit så långt som till verserna kapitel 2, vers 28 till kapitel 3 och 10. Det är vår text idag. Och vi börjar med att läsa den här texten. Alltså 2:28 till 3:10. Vi får kanske upp den här på screenen. Ja, kära barn, förbli nu i honom så att vi kan ha frimodighet när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, nu är vi Guds barn och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har det hoppet i honom renar sig liksom han är ren. Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, för synd är brott mot lagen. Och ni vet att han har uppenbarats för att ta bort synderna. Det finns ingen synd i honom. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Kära barn, låt ingen förvilla er. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Den som ägnar sig åt synd är av djävulen, för djävulen har syndat ända från begynnelsen. Men Guds son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. Den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd, för Guds sed förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Så blir det tydligt vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud och inte heller den som inte älskar sin broder. Det var Guds ord. Nå, vi märker genast när vi har läst den här texten att den är ganska utmanande. Och speciellt en sån vecka som man känner sig lite insnöad, som Stefan beskrev det, så utmanas man av en sån här text. Men vi ska se på vad Johannes i sin helhet har ändå talat om här tidigare. Han har villat dela den glädje som finns i att känna Jesus. Och jag tror att han vill stärka och bekräfta att det som hans första publik har hört och läst från början, att det stämmer. Och Johannes fungerar ju som ett ögonvittne för Jesus. Att Jesus var en historisk person som också var och är livets ord som har varit från begynnelsen. Det vittnar Johannes om. Men Johannes tänker också mycket på det praktiska, alltså hur det ser ut att vara kristen i praktiken. Och i texten verkar det finnas en grupp som utmanar det här kristna budskapet på något sätt. Det verkar vara någon slags ny lära eller något djupare kunskap, en kanske högre andlighet. Kanske någonting som säger att man inte behöver tänka på synd. Kanske någon slags ny smörjelse eller något bättre. Kanske en andlighet som gör det normala jordiska på något vis oviktigt. Det har kommit en sån tanke och Johannes talar emot den tanken och säger att de ska hålla sig till det som de har hört från början. Och Johannes har också sagt den tidigare att om vi verkligen känner Jesus så lyder vi honom också. Det följer att om vi har blivit frälsta av Gud så följer det att vi också lyder honom. Och Johannes varnar då för en sån här lockande teologi som på något vis passar bra ihop med ett världsligt sätt att tänka och som blandar ljus och mörker och som lite lockar hans publik kanske bort från den apostoliska läran som Johannes står för. Och som motvikt till det budskapet så kallar Johannes oss då till att hålla oss och förbli i det ord som vi har hört från början och att förbli nu i honom. Han har nämnt att vi redan har syndernas förlåtelse, gemenskap med sonen och fadern och att vi har en seger över den onde. Och i dagens text så ser vi att det finns något att vänta på också i framtiden för oss, som vi inte har fått ännu. Men det behövs inte en djupare kunskap eller en högre andlighet, utan som sagt säger han att ja, kära barn, förbli nu i honom. Det som han beskriver här är att det finns två olika identiteter, två familjeförhållanden här i texten. Han talar om att varifrån vår identitet kommer och hur den ser ut i praktiken. Han gör det för att hjälpa att se en skillnad mellan det som är rätt och det som är fel. Och mellan dem som gör rätt och dem som gör fel. Och vi ser att Johannes är väldigt pragmatisk och väldigt logisk också. Han säger så här att den som gör rätt är född av Gud och den som ägnar sig åt synd är av djävulen. Så de här två väldigt starka kontrasterna. Och han målar fram då två vägar. Två grundfigurer, två huvudmän för de här olika familjerna. Två olika sätt att leva. Två grupper. Och Johannes menar att vi antingen är barn till den ena eller till den andra, som han säger där i slutet av texten. Och hans tanke är väldigt logisk faktiskt, kom jag att tänka på. Att på det sättet att jag började fundera att vilka är logikens grundlagar enligt Aristoteles. Så han säger så här att det är omöjligt att ett och samma både är och icke är. Ena sidan av en motsägelse måste vara falsk. Alltså han menar att P och icke-P kan inte samtidigt vara sant. Och det är någonting lite sånt som den här Johannes har i tankarna här. Att han gör en så skarp skillnad mellan att vara Guds barn och att inte vara Guds barn. Johannes vill visa att den här logiska kedjan har sin början någonstans och att det följer någonting därifrån neråt. Så Johannes tar oss då tillbaka till början för att se på grunderna för vem vi är. Han visar varifrån den här identiteten kommer och barnaskapet kommer som leder till ett rätt slags levande. Och vad som ligger bakom det här felaktiga, alltså syndiga levnadssättet. Så om den här texten är svår så är det åtminstone väldigt logisk och konsekvent. Det som vi snabbt märker är nu att Johannes utmanar starkt ett tänkande om att det praktiska skulle skiljas från det andliga. Att vi skulle kunna andligen bejaka vissa saker men att det inte skulle synas på något vis i praktiken. Så det talar Johannes emot. Han vill att vi ska se att varifrån den här vår identitet kommer, vad det har att göra med Jesus och vad det betyder i praktiken. Så han börjar då, förbli i honom, säger han. Och det är faktiskt den mest använda beskrivningen för vad en kristen är i Nya Testamentet. Det här att vara i Herren, vara i Jesus. Det är mycket mer allmänt än att ordet kristen. Att det mest allmänna termen att beskriva någon som är kristen är att som är i honom, i Jesus. Så det är det som han egentligen har framme här också. Men ja, han börjar först att fundera, okej, han talar om att förbli i, men kanske hans tankar går till det att okej, men hur kommer det sig att vi kan vara i Gud, i honom? Och hans tankar far då till att fundera på att kunna vara Guds barn, att vara Guds barn, att vara född av Gud. Och han säger att det är logiskt att den som då förblir i Jesus och som är född av Gud också gör rätt. Det är hans den här huvudtanke. Och i och med att vi är kallade att förbli i honom och i och med att han är rättfärdig, så säger han att så inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom. Så en logisk kedja. Så det rätta uppförande och den rättfärdighet som Johannes talar om hänger ihop med att först vara född av Gud. Så vi kan ju många gånger tänka fel på det här och många världsreligioner gör det också. Att vi blir Guds barn med att göra rätt. Men Johannes menar att eftersom att vi är Guds barn så gör vi rätt. Och det är väldigt logiskt förstås då. Vi hoppar lite till första Johannes, alltså Johannes evangeliet 1:13. Och där har vi det här att men åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätten att bli Guds barn och dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Det vill säga att Guds barn är födda av Gud själv och på vår ända ser det ut som att vi tror på Jesu namn. Det är så vi blir Guds barn, genom tro. Jesus sa till Nikodemus i Johannes 3 att den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Han talar om en andlig födelse. Så hela vår kristna identitet hänger på det. Att vara född av Gud, att kunna vara hans barn, att ha hans ande och tro på Guds son, alltså Jesus. Och det betyder att vi har tagit emot Guds kärlek. Då är vi Guds barn. Och Johannes beskriver vårt barnaskap som någonting som kommer genom faderns kärlek. För han säger ju att se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Det här är grunden och basen för all kristen moral och etik som han beskriver här också. Han säger att världen känner inte oss. Och det finns något konstigt i att vara Guds barn. Vi passar inte riktigt in. Vi förstår det, för våra tankar är inte bara här på jorden utan i det eviga. Någonting som Johannes menar att världen inte kan riktigt begripa, för den känner inte honom. Men sen gör han det som Stefan beskrev här just tidigare, att han mitt i det här att han funderar på moral och etik och att göra rätt, så har han blicken på Jesus. Och det är just det här Hebreerbrevet 12 som Stefan talar om, att ha blicken på Jesus. Så nu lyfter Johannes våra blickar till Jesus. För han förknippar allt det han säger till två saker. Först till Jesu andra kommande, att Jesus ska komma tillbaka en dag. Och till det att Jesus har kommit en gång redan. Och till det här så förknippar han det han säger. Han säger att i det här framtida hoppet som vi har, så kommer via det att vi vet att Jesus kommer en andra gång. Till och med så att det står i den apostoliska trosbekännelsen att han ska komma därifrån för att döma levande och döda. Så den kristna kyrkan har alltid väntat sig att Jesus kommer på nytt. Och det är det som är också Johannes hopp här i texten. Men sen talar han också om Jesus första kommande. Att när Jesus kom första gången och dog på korset och uppstod, så kom han för att ta bort synderna och för att göra slut på djävulens gärningar. Så han har kommit ett varv för att ta bort synderna och göra slut på djävulens gärningar. Och han ska komma en gång i framtiden för att vi ska kunna vara lika honom. Så vi får ta del i det här barnaskapet redan nu, men det finns mera att vänta. Egentligen så menar Johannes att vi kan se och urskilja Guds barn i nuet till en viss grad, men att det också finns ett framtida hopp då Guds barn verkligen ska få bli lika honom. Och den dag då vi får se honom sådan han är. I nuet får vi likna honom till en del, men i slutet får vi bli lika honom. Och det här är någonting som Bibeln beskriver på många olika sätt. Vi får veta att vi får se honom och bli lika honom, men mycket mer detaljer får vi inte ens så, men det vet vi. Och när vi som Guds barn förblir i honom som ska komma, så får vi en dag bli som han. Och tills vidare, tyvärr, så kämpar vi med synd och med att göra rätt. Men vårt hopp ligger i att en dag ska vi vara lika honom och vi ska inte göra fel. Vi ska inte synda, vi kan inte synda, som Johannes säger senare här. Jag antar att han faktiskt har i tankarna evighetsperspektivet, då kommer vi inte att synda. Det här är någonting som ett sånt tema i Bibeln som man kan kalla att redan nu men inte ännu. Att det som gäller redan nu men inte helt fullt. Redan nu men inte ännu. Och för att vi inte lever i fullkomlighet, så säger Johannes att det är det här hoppet som leder till att vi redan nu renar oss liksom han är ren. Det har vi i vers 3. Och var och en som har det hoppet i honom renar sig liksom han är ren. Alltså vi kämpar mellan den här sanningen, med sanningen att vi är Guds barn, men samtidigt att vi gör fel i vår vardag. Och när han säger att vi har hoppet just i att vi renar oss, Så menar han inte att vi putsar oss själva från synd, men att vi regelbundet kommer till Jesus för att renas. Och det här är lite som det som Jesus sa åt Petrus och andra lärjungarna. Han sa ju åt dem att jag ska tvätta era fötter. Och Petrus sa att du ska inte tvätta mina fötter åtminstone. Och sen förklarade Jesus till honom att det behövs något och så vidare. Och så sa Petrus att okej, tvätta mig helt och hållet då. Och till det svarar Jesus så här i Johannes 13:10-11 att den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Och ni är rena, fast inte alla. Han visste vem skulle förråda honom, därför sade han att inte alla var rena. Alltså han talade om Judas där. Men hans poäng var att de som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Och det är någonting av det här när Johannes säger att vi ska rena oss. Så det betyder egentligen att vi kommer till Jesus upprepade gånger för att ha fötterna tvättade fast vi redan är rena på det sättet. Så det här är någonting som beskriver den här dynamiken, hur vi behandlar synd i våra liv. Och det har vi också i Fader vår bönen förstås. Att vi ber ju dagligen att förlåt oss våra skulder. Och vi helgar oss med att komma till Jesus för att renas helt enkelt. Det är just det att vi förblir i honom, att vi har en gemenskap med honom och att vi då lever som Guds barn. Vi har barnaskapet redan nu, men inte fullt ut. Så vi behöver komma till Jesus för att förbli i honom, hållas vid hans sida. Men sen beskriver Johannes också den här motsatsen i vers 4. Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, för synd är brott mot lagen. Han målar nu fram den här andra vägen, hur det ser ut. Och det bygger sig också på en viss grund. Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, synd är brott mot lagen, alltså laglöshet. Och den som ägnar sig åt synd har inte kommit till Jesus, har inte sett honom och känner honom inte, som det står i vers 6. Utan styrs av och håller sig till, ägnar sig åt synd och kan inte annat heller. För det står i Romarbrevet 8:7 så här om den här saken. Köttets sinne är fiendskap mot Gud och det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som lever i köttet kan inte behaga Gud. Så det här att ägna sig åt synd står i stark kontrast till det som Jesus kom för att göra. Och Jesus kom för att dö på korset för att ta bort synderna. Och den som då inte har tagit emot Jesus håller sig till, ägnar sig åt synd. Men Jesus kom för att frälsa oss från det här, ta bort synderna som det står i vers 5. Och ni vet att han har uppenbarats för att ta bort synderna. Det finns ingen synd i honom. Och vi upplever igen den här kontrasten, alltså det här att hur kan vi förhålla oss då likgiltigt till synd om vi kallas Guds barn och väntar på hans framtida kommande och vet att han har kommit för att ta bort synd. Vi ser hur omöjligt det blir. Alltså om vi, hur bra det passar eller hur dåligt det passar ihop då, alltså den kristna Guds barn och synd. För Jesus har kommit för att ta bort synderna, så hur opassande är inte för oss då att hålla oss till det som är synd, det som är fel. Och därför säger Johannes väldigt kategoriskt i vers 6 att den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Han är inte intresserad av den här gråa området alls, den här Johannes, utan han beskriver det svart och vitt. Det menar, han är sådär logisk och kategorisk, så att det hör inte till helt enkelt. Det är som att säga att när man är gift så begår man inte äktenskapsbrott. Det hör inte till, man gör inte. Så det är som att han säger att den som förblir i honom syndar inte. Det passar inte, det går inte, det funkar inte. Ja. Och sen går vi vidare till att se vad han säger sedan till näst. Och om han tidigare sagt att om någon syndar så har vi en som för vår talan inför fadern. Alltså Jesus Kristus den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder. Så Johannes har helt klart tidigare här då också talat om att faktiskt en kristen kan synda. Och om man gör det så har vi en som för vår talan inför fadern. Så han talar inte om att vi är syndfria utan han har nog beskrivit här redan tidigare hur vi ska gå till väga. Och också här i texten när han talar om att vi kommer för att rena oss. Men det liv som definieras av synd bevisar då att man inte känner Gud eller tillhör honom eller är hans barn. Och det har ju inte på det sättet betydelse att vi ska ju inte gå omkring och fundera nu på något sätt för att kategorisera människor. Men det här gäller här i det här kontexten där det finns en grupp som försöker leda församlingen vilse med en slags falsk lära. Så då är det viktigt att säga att det som är rätt och det som är fel är fel. Och det är därför Johannes också är väldigt svartvit. Att säga att inte synd skulle finnas eller att det inte har betydelse eller att bortspela Jesu ord, det är laglöshet. Och Johannes vill kalla svart svart och vitt vitt. Och han bara tar till sin spets den här identiteten som definieras av synd, alltså laglöshet. Och han sammanfattar det här i verserna 7 och 8 när han säger så här. Kära barn, låt ingen förvilla er. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Och den som ägnar sig åt synd är av djävulen, för djävulen har syndat ända från begynnelsen. Så med andra ord, den som ägnar sig åt synd är av djävulen. Det är ju ganska hårda ord, men så här är det. Här har vi den här andra identitetsgrunden eller gruppens huvud. För djävulen har nämligen gjort det från början. Och genom honom gick det vidare till människosläkte. Och Johannes menar att vi inte ska lita på någon lära eller teologi som vill säga något annat. För Johannes är det här helt solklart. Uppförande följer från identitet, från en huvudman för en familj. Om Guds barn gör rätt så tar Johannes fram enligt samma princip och logik fungerar det att den som gör fel är av djävulen. Alltså den som ägnar sig åt synd. Men vi förstår ju som kristna att vi är ju inte bättre än någon annan. Vi är inte på det sättet att vi bara är bättre så vi är Guds barn och de som är sämre inte är det. Utan den här dynamiken tycker jag Paulus beskriver väl i Efesierbrevet 2, 1-10. För att vi ska förstå den här skillnaden och varifrån den ena gruppen kommer och varifrån den andra. Så vi läser, det här är ett ganska långt 10 verser, men jag tycker vi ändå läser det. För det här hjälper oss att förstå den här andliga dynamiken som finns här bakom. Paulus säger så här. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta, genom tro, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Så här kommer samma tanke, att alla var vi vredens barn. Och det är Gud som genom sin nåd och sin kärlek har fört oss från det ena rike till det andra rike. Från att vara under djävulens makt till att vara under honom, till att bli hans barn. Och det är inte att vi har själv gjort det, det är inte genom gärningar som det står här. Men det står i slutet att vi är skapade till, för att, vad heter det, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Så igen samma som Johannes beskriver här. Först varifrån det kommer och hur det hänger ihop med Jesus och hur det ser ut. Bara för att förklara det där. Alltså att vi av naturen var vredens barn precis som de andra. Men vi som fått bli Guds barn, födda av Gud, som är rik på barmhärtighet och har älskat oss. Och vi är nu levande med Kristus. Vi är i Kristus Jesus av nåd. Vi är skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett. Och precis som Johannes så beskriver Paulus den här grunden och orsaken som sagt. Sen kommer vi till Johannes tar igen blicken, vår blick till Jesus. Han säger att men, vers 8, men Guds son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. Så han har talat om de här två identiteterna, han har talat om djävulens gärningar, vad han har gjort från början. Men nu så säger han att Jesus faktiskt har kommit, Guds son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. Och det här betyder ju att vi kan inte å andra sidan hålla oss till synd när Jesus uppenbaras, det att han kom hängde ihop med att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Så då är det svårt för oss som kristna att tänka att vi håller i synd med ena handen, för Jesus har kommit för att ta bort synderna för att göra slut på djävulens gärningar. Och om vi då ser att vi tillhör honom som kom för att göra slut på det, så passar det väldigt dåligt för oss att som sagt hålla oss till det som är fel. För vi kan bara ha en upphovsman, ett familjehuvud, en familj och en grupptillhörighet enligt Johannes. Vi hör till den ena familjen eller till den andra. Och vi får komma ihåg att Jesus faktiskt fyllde det här löftet som vi har helt i början av Bibeln, som hela Bibeln talar om egentligen, att det skulle komma en som skulle krossa ormens huvud. Så det var Jesus. Och han kom för att uppfylla den profetian och för att göra det. Sen kommer vi till Johannes slutsats, verserna 9 och 10. Den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd, för Guds sed förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Så blir det tydligt vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder. Och här igen så tror jag att Johannes har i tankarna den här någon slags grupp eller människor som ville muddra det här med att göra rätt, att det inte behöver hänga ihop med den här andligheten. Man kan ha en andlighet som inte hänger ihop vad man gör i praktiken. Så det här, Johannes drar det här till sin spets och säger att nej, det funkar inte så, utan det hänger absolut ihop. Att den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd, för Guds sed förblir i honom. Han talar om att ägna sig åt synd, alltså att styras och regeras av det. Och vi kristna vet att vi inte är utan synd, men vi så att säga ägnar oss inte åt synd. Synd är en så här ytterst opassande, något som vi hamnar uthärda och leva med tills Jesus kommer andra gången. För oss är det en kamp. Och fast vi både villigt och i vår dårskap också villigt kan synda, så förstår vi här att det är absolut inte någonting som vi borde göra, och för att det passar så förfärligt dåligt med vår identitet. Men jag tror inte primärt att han vill att vi ska fördöma oss själva, fast vi visst ska se allvar i de här orden. Utan jag tror att han vill just ta fram det här att om vi har någon slags tro eller någon ny teologi eller version av kristendom som försöka muddra det här, så ska vi absolut inte svälja den vad heter det, teorin. Vi är ju inte bättre än någon annan här, men vi har från vår sida tagit emot Guds son genom tro. Det är det som skiljer oss. Och därför bor Guds ande i oss, och vi har tröst i hans första kommande och ett hopp i hans andra kommande. Och vi kommer till honom för att renas. Och vi kommer en dag att bli helt befriade från det vi nu kämpar med. Och en dag får vi stå fullständigt syndlösa och lika honom när vi inte kan synda, för vi är födda av Gud. Vi sammanfattar ännu. Det vi har läst står skrivet för att vi ska kunna urskilja falskt från äkta. Johannes påminner oss om att om allt det som vi redan har. För att vi ska komma ihåg vår identitet, att komma ihåg till vilken familj och till vilken fader vi hör. Och när vi blir lockade till synd, att vi ska tänka på Jesu framtida kommande och på varför han kom första gången. Att han kom för att vi ska få se honom och bli lika honom. Och han kom för att ta bort synderna och göra slut på djävulens gärningar. Han vill att vi ska kunna urskilja falsk lära som försöker smälta ihop ondska och godhet och mörkare ljus. Det är en omöjlighet, säger Johannes, och ett tydligt tecken på falsk lära. Vi ska aldrig lita på en teologi som söker att smälta ihop synd och rättfärdighet. Den ena har sin rot och början i Gud och den andra i djävulen själv. Vi är antingen Guds barn eller djävulens barn. Vi är aldrig båda. Och vi får tacka Gud idag för hans stora nåd att vi får kallas och vara Guds barn. Och vi ber till slut.